Vi har ofta på kontoret här i kyrkan när vi sitter med någon form av predikoförberedelse eller när vi sitter på vårt fika och har en liten andakt att vi sitter och läser ett bibelord eller har någon tanke och sådär. Och en av sakerna som jag verkligen uppskattar med att få vara här är de samtal som kommer där. Om Anna eller jag eller Bengt eller Linn eller någon som är inne och tittar in har någon fundering. Du, det här läste jag, vad tänker du om det? Och samtalen som följer det. Och jag tänkte att vi idag i den plats som predikan brukar ha, ska ha lite av ett sånt samtal. Jag har förberett Anna här, så vi har läst en text, vi kommer strax komma till den några gånger så här under veckan och fundera på vad är det som står och det här fantastiska i när man tillsammans får läsa någonting. Känns det bra?
Ja, känns jättebra.
Vad skönt. Och jag brukar göra det, jag jobbar ju lite med Beach Church, en församlingsplantering bland beachvolleybollspelare med mycket olika folk som kommer dit. Några som aldrig öppnat en bibel innan, några som varit kristna hela livet. Och då brukar vi ibland läsa ett stycke sådär varje vecka. Och jag brukar ha några stående frågor. Jag ska se om jag kommer ihåg de här. Var det någonting du tyckte var riktigt bra? Var det någonting du tyckte var svårt eller som du inte förstod? Är det någonting du vid första anblick i alla fall inte håller med om? Och är det någonting som så att säga står ut ur texten? Vad är det någonting som direkt så där, oj det här var spännande.
Det var fyra saker.
Det var fyra, sa jag tre.
Ja.
Jag har några frågor.
Ja.
Och de tänker vi ska ha med oss lite idag också.
Ja.
Texten vi ska läsa idag är från Apostlagärningarna, Nya testamentets femte bok, kapitel 9. Så kommer vi läsa de första 25 verserna indelade i tre små stycken. Det är Saulus omvändelse i överskriften. Han som senare blir känd som Paulus och som kommer skriva väldigt många av böckerna i Nya testamentet. Jag och Anna läser Folkbibelns översättning om man vill hänga med. Vi delar upp den här så att jag kommer först ta de första 9 verserna. Då står det så här. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig ett brev till synagogerna i Damaskus. Om man kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: vem är du, Herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Saulus reste sig från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. En för några kanske välkänd text.
Ja.
Paulus kommer vi nog antagligen prata om honom som. Det är så han heter större delen av Bibeln sen. På väg in i Damaskus. Han har varit i Jerusalem, han har fängslat kristna, han har andades hot och mordlust i första versen. Det står lite tidigare om att när de stenade en av de första kristna så stod han där och tyckte att det där var bra. Och så åker han dit och får på något sätt ett sånt riktigt pangmöte med Jesus.
Ja, han var ju egentligen på väg att förfölja de kristna. Det han hade gjort i Jerusalem tog han nu till Damaskus som ligger en ganska bra bit iväg från Jerusalem.
Mm.
6 dagsresor eller något.
Ja,
en lång resa som han gjorde. Och så hände detta. Totalt oväntade och väldigt dramatiskt. Ibland kan man ju tänka det att en sån omvändelse, att få möta Jesus på det liksom med blixt och dunder och så personligt.
Ja, verkligen. Det är spännande. Och jag tänker, det som jag alltid fastnar vid här är ju just, nu ska vi se, jag har vers här, 5. Vem är du, Herre? Rösten svarar: jag är Jesus, den du förföljer. Alltså hur Jesus så identifiera sig med kyrkan. Alltså Paulus var på väg att fängsla de som var tidigt kristna. Och Jesus säger, jag är den du förföljer. Mm. Att det inte är, du förföljer dem jag tycker om, eller de som står mig nära, eller de som tror på mig, utan du förföljer mig.
Personligen.
Precis. Mm. Det är något, liksom, den identifikationen tycker jag är fantastisk. Mm. Och också det här frustrerande, tänker jag, att Paulus som precis fått hela liksom, mattan undanryckt av hela det han bygger sitt liv på. Jag tänker att han måste utgå från att han gör det som är rätt. Han är liksom rätt trogen jude, han följer liksom lagarna, och här är några, i hans ögon antar jag, riktiga nötter som håller på att förstöra hela.
Ja, villolärare som höll på att ta sönder det som Gud ville. Det måste ju vara hans inställning.
Ja, han kan ju inte tänkt, det här är nog rätt bäst jag förstör det.
Nej, troligen inte.
Han var ju verkligen liksom påläst, tänkte nu håller han på att paja det här. Jag måste hjälpa Gud att ställa saker till rätta, mer eller mindre. Mm. Och sen får hela den mattan undanryckt. Och det är så fascinerande också. Jag tänker frustrerande i, res dig, gå in i staden, så ska du veta vad du måste göra. Det hade varit skönt att få lite mer info där och då. Men
ja, det är inte
dit.
Mycket.
Nej.
Och så är han dessutom blind när han reser på sig. Och han som kanske måste vara en ganska pondusmänniska blir plötsligt ledd in. Blind och kan inte ens liksom ta sig fram själv. Det kanske inte var det intåget i Damaskus som han hade tänkt sig.
Nej, det skulle förvåna. Men det är ju också så återkommande, tänker jag, med att hur Gud alltid vill använda det som är svagt eller det som är lite marginaliserat. Att Gud eller kyrkan har ju aldrig riktigt slagits fram liksom som det i våra ögon starka. Och det är väl det, tänker jag, att om Paulus ska få liksom på något sätt låta sig bli använd, så behöver han först inse, oj, i mig själv är jag kanske inte den starka som jag tror att jag är.
Precis.
Så det antagligen så var det på något sätt behövligt. Jag tänker inte att Gud gjorde det för att retas.
Ja,
ska vi gå vidare? Ja,
ja, snyggt. Ska jag läsa?
Kör.
Jag läser från vers 10 och fortsätter. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias. Han svarade, här är jag, Herre. Då sa Herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsos. För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa dem som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå. För han är mitt utvalda redskap att bära fram mitt namn för hedningarna och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul, min broder. Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn. Han reste sig och blev döpt. Sen åt han och fick nya krafter. Ja. Tänk att vara Ananias.
Ja. Det här är en av mina absoluta favorittexter. Just för Ananias.
Ananias pratar man ju inte så jättemycket om just i, det blir liksom Paulus dramatiska omvändelse och det som händer honom. Men tänk Ananias som vet vem Paulus är. Eller Saulus då. Vet vem han är och vad som är på gång och vad som håller på att hända och vad som har hänt i Jerusalem. Han är ju medveten om det. Och nu kommer det till Damaskus. Samma liksom terror kommer genom Paulus till Damaskus. Och så får han veta av Gud att han ska gå dit. Jag tror att han är rätt skärrad.
Ja, just det. Att jag tänker det ska rätt mycket till för att på något sätt också gå emot det man upplever att Jesus säger. Det är en syn, säger Ananias, eller Jesus, Ananias. Så, gå dit. Och att han också faktiskt där svarar emot, nej jag vill inte.
Ja, han tvivlar ju på det i alla fall. Han berättar ju hur mycket han har hört om den mannen.
Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Och på något sätt räknar han in sig själv där också. Mm. Han har dödat, han har gripit, han har liksom fört terror, som du säger, fram där han går. Nu har han kommit hit och du vill att jag ska gå dit. Alltså jag kan ju förstå att det känns som ett vansinne.
Men Herren sa till honom, gå.
Då gick Ananias. Alltså, det är också så fascinerande. Mm. Att det är en sån oerhört tillit i Jesus. Han upplever, det här är det jag ska göra. Han ifrågasätter det för att han vill inte. Men jag har utvalt, jag har gått före, jag har förberett. Och då bara, okej. Okay. Jag litar mer på dig Gud än vad jag vill lita på egentligen mitt eget
omdöme
också, en logik. Den här killen har gjort jättemycket dumheter. Varför ska jag sluta nu? Men jag litar på dig och jag går. Mm. Och också något så oerhört fascinerande. Jag pratade med någon häromdagen, jag minns inte vem, om det underbara att få vara med någon som inte är långsint. Jag har alltid sett upp till min mamma i att när jag var liten och hon skällde ut mig för att gjort något dumhet. Så fort det var sagt så var det också glömt. Det är en oerhört trygghet som jag är tacksam för. Och när Ananias kommer, vers 17, då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul min broder. Alltså Jesu ord att jag har gjort någonting. Mötet med mig har förändrat den här killen. Han litar så mycket och då är det också glömt. Nu, du har mött Jesus. Vad bra, då lägger vi allt andra bakom. Mm. Saul min bror. Herren Jesus har sänt mig hit.
Och jag tänker också på Ananias, vilken kärlek han... Alltså vilken kärlek på något sätt som han bar på till sina medsyskon. Mm. Och också till Saul. Det är ju helt enormt att tänka sig själv. Mm. Gå fram, lägga händerna på och så uttala det. Saul, min broder.
Ja, men vi har ju, det är inte jättelångt bak för oss att tänka. Alltså när vi hade... När IS var starka så var det en förföljelse på ett sätt som vi kanske inte är så vana vid i vår tid. Men att människor som aktivt förföljer, aktivt dödar de man kanske på något sätt har kära, att möta någon som har bytt det där. Liksom. Att möta den och våga lita på jag älskar dig, jag tror att du har förändrat, jag tror att mötet med Jesus har gjort någonting med dig.
Ja, det är en enormt stark. Jag tror inte riktigt man kan sätta sig in i vad det är Ananias verkligen gör där. Mm. Men han går på det som Jesus har sagt. Mm.
Ska vi hoppa vidare?
Ja.
Jag tycker det är så fascinerande bara också innan vi gör det. Saul min bror, vers 14 fortfarande. Herren Jesus som visar sig för dig på vägen hit, var som en förklaring igen där, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av helig ande. Det är egentligen det enda som verkar vara hans uppdrag också. Jag har kvart hit. Jag ska hjälpa dig att kunna se och du ska uppfyllas av helig ande.
Ja, det var inte svårare än så. Ja.
Och han tog liksom inget heller annat på sig. Sen är det också fascinerande i 18 ordningsföljden på saker och ting. Han fick tillbaka sin syn, han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Han har inte käkat på 3 dagar, han tänker jag vill döpa mig innan jag börjar äta.
Det är underbart vilket liksom driv.
Det är ju på något sätt den mannen också ett nötskal känns som.
Men jag tänker också på detta som står i vers 12 då. Mm. I en syn har han sett, säger Jesus till Ananias, hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Mm. Det här att, jag tänker ibland det här att när vi tänker att vi ska kanske ta kontakt med någon. prata med någon. Vi får någon i sinnet eller i tanken. Att jag kanske skulle ringa eller jag kanske skulle göra det. Så är Gud alltid etta på bollen, så att säga. Och här visar Gud verkligen för Ananias, jag är redan där. Jag har redan varit hos honom och finns hos Saul. Och du ska gå dit. Och det tycker jag är väldigt befriande. Att Gud alltid är etta på bollen. Jag tänker lite grann nu när vi har det som vi har det. Och vi funderar på detta. Men hur är det vår kyrka nu? När vi inte kan ses, när vi inte kan ha stora gudstjänster. När vi inte kan möta som vi brukar. Så kokar det ju ner till det här lilla mötet. Det kokar ner till det där telefonsamtalet. Kanske skicka ett sms. Och då att tänka att Gud är redan där. Det tycker jag var en väldigt uppmuntrad i när man läser om Ananias. Och man behöver inte göra så mycket som du säger. Det var att gå dit, ge hälsningen, lägga händerna på och be. Och sen fick Gud, gjorde Gud hela jobbet.
Ja, men det var förberett och iordningställt. Han började bara gå dit egentligen.
Vi går vidare.
Vi går vidare. Saulus stannar några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han börjar genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa, var det inte han som i Jerusalem ville utrota alla de som åkallar det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Men Saulus fick reda på deras plan. Dag och natt höll de vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom efter muren i en korg. Jag tror vi stannar där. Jag gillar liksom avslutningen, avrundningen, hur han direkt, han stannar några dagar, han börjar genast predika. Alltså det hade ju varit så fascinerande att se vad hände i det här mötet på vägen som sen fick liksom tändas extra i mötet med Ananias. För han går till samma ställe men med helt annan agenda. Han skulle gå för att gripa, nu går han för att predika om Jesus. Alltså det är en sån oerhörd förändring som fascinerar.
Ja, och det står att att Saulus gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Han hade ju haft precis motsatt agenda som du säger. Och nu hade det precis bara som om rullgardinen hade gått upp. Nej, men Jesus är ju Messias. Det som han hade haft helt motsatt åsikt om. Det är otroligt. Men han verkar ju lika driven som Paulus var att förfölja i sin liksom hängivenhet till Gud och sin personlighet. Lika driven och hängiven blir han nu Jesus på något sätt.
Men han är ju samma person men med nya ögon eller nya agenda eller vad man vill tänka. Att Gud har liksom inte tagit bort och lagt dit någon annan.
Nej.
Utan den som han har skapat och älskat som han har fått hjälpa in i en annan funktion eller vi ska formera. Tycker också det är schysst i vers 25, att han redan fått lärjungar. Men en natt tog hans lärjungar, alltså han har varit där i några dagar och fått lärjungar. Antingen var det ju de som var med honom från början som insåg här har hänt någonting och attraheras där på något sätt. Det finns någonting, samma Paulus som vi har följt innan, kanske snäppet skönare nu. Gissning. Vi vill se vad det här tar vägen. Eller så har han också fått nya lärjungar för att han predikar så övertygande som han sådär. Sen är det spännande att fortsätta. Det ska vi inte göra nu. Men det här med att folk inte tror på honom. Att de andra kristna vågar inte lita på honom. Vilket är ju rimligt.
Mycket rimligt skulle jag säga. Att det inte är så konstigt att man inte hade förtroende.
Precis som Ananias. Fast Ananias fick lite fusk på något sätt i uppenbarelsen från Jesus.
Men tänk så borta det är för Saulus, hans gamla liv. Jag tänker de där tre nätterna när han var blind, i mörker utan mat och vatten. De tre nätterna gjorde ju någonting djupt med honom i den här omvändelsen. Ja. Och vad han pratade med Gud om då.
Ja, det är lätt att vi snabbspolar förbi de tre och ingen tänker att ja, sen kom Ananias. Men det måste ju verkligen varit ett process. Men det är ju som i andra Korintherbrevet som Paulus själv har skrivit, vilket ger på ännu mer tyngd. Vers 5-17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det har ju han verkligen fått uppleva i första hand. Och det är väl också det som han får kliva in i. Det gamla är förbi. Det räknas inte längre, men nu är det inne i det här. Mm. Kanske någonting som vi också har att lära av. Allt det här man läser som man inte kommer ihåg vem som har skrivit. Men det här att vi idag i samhället så gärna hittar syndabockar. Och att förlåtelsen är väldigt sparsmakad. Att när någon har gjort något dåligt, då är man uträknad. Men det finns något vackert i att ja, det du gjorde, det var fel. Men nu är det borta. Gör inte om det liksom. Det finns något fint där.
Ja.
Vad tar vi med oss?
Ja, vad tar vi med oss?
Ska jag börja?
Ja, börja.
Det ena tänker jag är just att mötet med Jesus förändrar. Det tänker jag att många kanske som är i församlingen och kanske du och jag också har liksom, i mötet med Jesus så händer någonting. Antingen så är det så pang som det är för Paulus, eller så är det någon långsamt tuggande process eller någonting däremellan. Men att i att få lära känna Jesus så gör den här nya skapelsen som han skrev om där senare. Det händer någonting. Jag får kanske ännu mer hitta den jag från början är skapad till att vara. Det tänker jag så tydligt i det här. Och kanske både för Paulus och Ananias. Det är en nya skapelse med ett nytt mål i det här fallet att få berätta om Jesus kärlek.
Mm. Och den totala tilliten, tänker jag, som Ananias hade. Mm. Att han säger, här är jag. Mm. Här är jag. Och det tänker jag är en hållning i vårt liv tillsammans med Jesus. Att kunna säga, här är jag. Och att ha modet och liksom tilliten att gå på de där signalerna. Mm. Vi kanske inte ser syner, eller Gud talar på så många olika sätt, tänker jag. Ibland är det en tanke, ibland är det att Gud faktiskt, man drömmer, eller att Gud talar på ett eller annat sätt som vi snappar upp. Men att gå på det då, att gå till raka gatan när Gud säger det, det tänker jag, skulle jag vilja verkligen, ja, jag vill göra det när Gud säger det. Att vara uppmärksam på det och säga, här är jag. Och att gå när Gud säger gå.
Och utan kanske att ha hela bilden klar.
Ja.
Det är ju så tydligt. Precis. I resten av posterna, tänker jag, med Paulus senare får en ungefär, det här ska jag göra. Nu har jag tillräckligt med info för att börja. Jag har ingen aning om det är vägen, men jag litar på att Gud leder. Jag i alla fall har ju lätt att säga, nu har jag koll på hela bilden, nu vet jag exakt hur det går från början till slut och alla små steg innan dess vill att det går. Men det är ju inspirerande att få Gud skicka dit att jag börjar traska.
Ja, och att insatsen kanske är ganska liten. Tänk, för Ananias, han omnämns här i ett par verser, men han var ju avgörande för att en, ska man säga, världsevangelist blir omvänd. Men han gör en väldigt kort, tämligen enkel insats, men den blev helt avgörande därför att det är Gud som är etta på bollen och han som driver och han som gör det. Jag tror att vi skulle sänka våra axlar och säga att nej, men det är inte så svårt att vara med Gud och gå med Gud, men att göra det där lilla steget som kan vara så livsförvandlande därför att det handlar om Jesus och han är Gud. Ja, typ det.
Typ så. Ja, det här tycker jag är det roliga sättet på något sätt att få närma sig bibelordet. Nu har ju vi småfuskat, vi har läst det här ett gäng gånger i veckan och funderat lite vad ska det komma ut. Men jag tänker att även om man läser första gången ihop och bara sitter och pratar i 5 minuter, oj, vad händer här? Så tycker jag det är ett jättegivande sätt som kanske på något sätt också blir utmaningen i att våga göra det någon gång hemma. Har du något mer du vill säga innan vi ska be?
Nej.
Nej, då ber vi helt enkelt för det här. Ja, käre Jesus, tack att du möter människor på samma sätt som du gjort i alla tider. Tror jag att du fortsätter göra idag. Även om du inte möter alla på samma sätt som du mötte Paulus, så fortsätter du i din kärlek till människor möta. Och vi längtar efter ditt möte. Vi längtar efter att få se dig igen, kanske många av oss. Och det finns säkert de som längtar för första gången att om det finns en Gud så skulle jag vilja möta. Men Herre, vi ber att du lägger de här orden, våra tankar. Har vi bollat saker, jag och Anna, som inte är från dig, så ber jag att det får till undan. Men Herre, tack för att du använder människor. På det sätt som du använder Paulus, som du använder Ananias. Och som du kan använda alla som på något sätt säger sitt lilla ja till dig, Jesus. Tack att du är en fantastisk god Gud. Vi vill också passa på att be om extra välsignelse för våra konfirmander. Att du leder dem. Att du påminner dem om hur mycket du älskar dem. Att du hjälper till med förebeder så att vi är många som tillsammans får be om ditt allra bästa för dem, här. Jag tackar också för både Hope och Draget som är våra fantastiska körer som vi får hjälp av att inse hur god och också festlig du är, Herre. Tack, kära Jesus. Amen.